den tredje satsen i pianosonat nummer 14 av Ludwig van Beethoven, den som ibland kallas för månskenssonaten. Här var det Rudolf Buchbinder som spelade. Jo, han skrev den här musiken 1801, Beethoven. Han tänkte på en av sina elever, en 17-årig adelsflicka vid namn Giulietta Giucciardi, som han var lite förtjust i. Inget ovanligt. Beethoven var rätt ofta förtjust i sina elever utan någon som helst framgång, så vitt man vet. Och många av de här unga flickorna var ofta adliga. Omöjligt att ens närma sig med mot av sociala skäl. Kommer inte på fråga. Nej, glöm det bort. Dessutom så var de inte helt sällan kanske lite för unga också. Beethoven själv var ju över 30 vid det här tillfället och hon var alltså 17. Nej, det var inte lätt med kärleken för den stackars Beethoven. Han var ju så starkt känslomässig att han ju skulle ha behövt mer kärlek. Angående namnet Månskenssonaten så var det som vanligt någon annan som hade hittat på det, nämligen en tysk musikkritiker och poet. Beethoven, han kallade den sonat nummer 14, opus 27. Så det är så. Här är musiket av en man som heter John Gardner. Ja, det är brittiskt så det förslår. Royal Ballet Sinfonia i Birmingham var det som spelade. Och var Gavin Sutherland som var dirigenten. John Gardner, han skrev flera symfonier. Han skrev flöjt och bo, konserter och en del konserter till för andra instrument. Och så sånger. En flitig man, han fick ihop inte mindre än 249 olika kompositioner. Glöm då inte att där i finns två operor, julsånger. Självklart så sjungs hans sång Tomorrow is my dancing day i brittiska kyrkor lagom till jul. Men nu är det ju inte jul som närmaste sång jag kunde komma. Det är den här vårsången, Spring Song. Thank you. Det sägs att Chopin, han började spela piano redan när han var 4 år. Vilket innebär att om man räknar lite så skrev han den här nocturnen nummer 2. Den skrev han när han var precis 20 år gammal. Frédéric Chopin. Hon som spelar, Etsuko Hirose, hon var faktiskt lite tidigare med pianot. Hon började spela redan när hon var 3 år. Så det är så. Detta är musik av Settimia Caccini. Det är Gwendolyn Blondell som sjunger solo här i Due Luci Redenti. Och så är det en orkester också som spelar, det är Scherzi Musicali, dirigerat av Nicolas Achten. Ja, både Settimia Caccini och hennes syster Francesca, de var båda duktiga på sång och musik. Det hade de ärvt av sin sladdertacka till far, Giulio Caccini. Han var jättebra på att skvallra och kolla och ha sig med hemliga kärleksmöten i Florens överklass. Och eftersom han skvallrade loss ordentligt om vad han visste om olika människors möten på olika ställen som kanske inte borde ha skett, så ledde det faktiskt till åtminstone ett mord. Men döttrarna, de sprang inte med sladder, de gjorde musik istället. Settimia Caccini till exempel, hon var väldigt känd som duktig sopran. Hennes kompositioner, de låg i lådor. De gavs inte ut förrän långt senare. Eftersom familjen badade i musik så var det ju faktiskt högst naturligt att pappa Julius opera, den som spelades på den mäktiga bröllopsfesten för franska kungen Henry den IV när han gifte sig med Maria. Och hon var ju medlem i den mäktiga familjen Medici. Jo, den här operan, den sjöng båda döttrarna i, förstås. Bröllopssånger kan man tänka. Apropå bröllop, nästa stycke heter just Bride of the Waves. Den har inte ett smack med bröllopet i Florens att göra på 1600-talet. Det här är musik från tidiga 1900-talet. Mm. Jag tror att Herbert Lincoln Clark tänkte på en båt när han skrev The Bride of the Waves. För det här har ju lite med marinen att göra, tror jag. Ole Edvard Antonsen var det som var solist i alla fall, och han är med tillsammans med norska marinens musikkår. Dirigent var Ingar Bergby. i norr heter den här sången. Den är tillverkad av Sofia Hultqvist Kott, fast som artist kallar hon sig för Sofia HK. Hon har lärt folkmusik på hög nivå på Musikhögskolan i Stockholm. Sånt fick ju inte folkmusikerna på 1800-talet minsann. Men vad de lyckades med, det var att fästa så mycket på papper och 78-varvar och konstiga cylinderinspelningar och sånt att man nu kan lära ut folkmusik från en massa olika källor. Det är bra. Sofia Hultqvist Kott, hon skriver eget material. Här är det både text och musik, och hennes bakgrund, den finns i de jämtska Vålådalsfjällen. Det var där som Sofia Hultqvist Kott växte upp. Men hon bor inte där. Men hon längtar dit, säger hon. Hela tiden. Någon recensent skrev: man anar både tradition och en väg framåt. Haydn, han tänkte att han skulle skapa ett rätt rejält musikverk som skulle skildra skapelsen. Och det är ju en av de absolut viktigaste händelserna överhuvudtaget, kan man ju tycka. Det tyckte han, så att i alla fall, så att det där måste göras ordentligt, menar han på. Och hur börjar man en sån här historia? Haydn tyckte att först måste man ju ha någonting om hur det var innan någonting var skapat, som en rejäl kontrast till själva skapelsen. Och vad var det då som var innan skapelsen? Jo, det var ju helt enkelt kaos.
Thank you.
Joseph Haydns Skapelsen. Här var det allra första man hör, nämligen förspelet, och det kallade han för kaos. Gabriele Player så är det som spelar och Paul McCreesh är det som dirigerar. Och på tyska så heter det här verket Die Schöpfung. Och vill man spänna sig lite så kan man gå omkring bland sina musikvänner och säga att ja, Die Schöpfung är ett väldigt dynamiskt verk. Eugenie, prinsessa av Sverige, hon skrev den här musiken, den kallas för Bönen. Helena Anasovska Ivanovska var det som spelade. Ja, det är Eugenie, eller Eugenia som man kanske sa, vi vanliga svenskar så, om inte var så slängda i franska. Hon var ju dotter då till kungen Oscar den första. Och som liten så var hon redan då intresserad av konst och musik. Och tyvärr så var hon sjuklig och klen under i stort sett hela sitt liv. Så hon gifte sig aldrig, men som hon själv sa, det gav henne ju möjligheter att leva ett fritt och eget liv. När hennes mor, drottning Josefina, dog, då ärvde Eugenie nästan alla hennes smycken. Och de sålde hon faktiskt, och så gav hon pengarna bland annat till att bygga Eugenia-hemmet för sjuka barn. Och så grundade hon också Djurens Rätt, fast det hette inte så på den tiden. Det hette Nordiska Samfundet till bekämpande av det vetenskapliga djurplågeriet. Och då fattade man ju vad de skulle göra, men det var kanske lite knöggligt i dagligt tal. Så nu har det gjorts om då till Djurens Rätt. Thank you. musik av Antonin Dvorak. Det här är hans slaviska dans nummer 3. Det var Budapests festivalorkester under Ivan Fischer som spelade. Musik från 1878. Det var så här att Brahms uppmuntrade Dvorak att skriva såna här slaviska danser. Från början så var det pianomusik. Och Dvorak han var rätt okänd på 1870-talet. Men Brahms han var både inflytelserik och känd. Och han såg till att den här musiken gick i tryck. Och så piff, paff, puff och också Dvorak kändis. Studentsångarförening som sjunger vårsång av Jakob Axel Josefsson. Och jag, Patrik Paulsson, säger hej då!
Samtidigt som brödet jäser, diskmaskinen går, tvätten torkar, blommar en blomma. Jag heter Viveke Blad och programmet heter Hemma i P2, där du idag fick Reinaldo Hahn att börja med. Han har skrivit Floras uppvaknande, här spelad av Pavel Kolesnikov. En melodi som jag tycker känns som att den har en text till. Och han skrev texter, Reinaldo Hahn. Han brevväxlade med författaren Marcel Proust, som han hade en kärleksrelation till. för några år sedan så såldes en brevsamling där man kan följa deras spirande kärlek sen de träffades på, ja, då när 1800-tal blev 1900-tal. Och nu blir det ett verk som först var text och sjungen som här har arrangerats om för stråkorkester. Vi hör Arvo Pärts summa. Rudolf Virten ledde ensemblen i Fiamingi i estniske tonsättaren Arvo Pärts summa. Till Belgien nu och kompositören Albert Höjbrögts som fick ett arv efter sin döde far och kunde på så sätt fortsätta sin bana inom musiken. Men när han skapade svit för blås och piano 1929 hände något fruktansvärt. Han hade investerat pengarna på börsen, förlorade allt i den stora börskraschen. Vi hör första satsen som heter Pastoral. Lucas Blondel på piano spelar tillsammans med Monet-kvintetten.
Thank you. NATOs generalsekreterare Mark Rutte föreslog idag för första gången officiellt att medlemsländerna ska lägga 5% av sin BNP på försvar och infrastruktur. Vår korrespondent Andreas Liljeheden följde dagens presskonferens i Bryssel.
Han säger att man har fattat stora beslut, rent av historiska beslut, när man nu har enats om nya förmågemål. Det vill säga, vad ska varje NATO-land satsa på för att stärka sitt försvar de kommande åren? Och sen så sa han också alldeles nyss för första gången offentligt vad han tycker ska bli NATOs nya investeringsmål. Pengar då som man måste satsa för att nå de här förmågemålen som man precis har klubbat. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa.
I will propose an overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment, 3.5% of GDP for core defense spending, and 1.5% of GDP per year in defense and security related investments like infrastructure and industry.
Och han säger ju här att han föreslår att NATO-länderna ska sätta ett nytt mål och lägga 5% av sin BNP på försvaret. Där 3,5% av BNP det ska vara rena försvarssatsningar, vapen, militär, utrustning, soldater och så vidare. Och sen ska man lägga ytterligare 1,5% av BNP på andra saker som kan kopplas till försvar. Det kan vara civilt försvar, det kan vara infrastruktursatsningar. Det har pratats om att man kunde inkludera stöd till Ukraina där, men det är det som Rutte föreslår.
Rapporterade vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Kinas ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump har pratat med varandra på telefon. Samtalet initierades av Donald Trump med anledning av den eskalerande konflikten om handelstullar och studentvisum till kinesiska studenter i USA. Trump skriver på sociala medier att samtalet var bra och de båda ledarna bjöd in varandra till sina respektive länder för personliga möten. Och den europeiska centralbanken ECB sänker som väntat räntan med 0,25 procentenheter. Christine Lagarde, ECB-chef.
We cut interest rates by 25.